Vi är på.
Vi är på.
Klipp Oskar, spelar vi in nu?
Vi rullar.
Det är skitbra. Välkomna tillbaka här nu då till podden Escobar och Kamenish.
Yes, nu har det gått en vecka. Mm. Jättekul att folk har lyssnat på vår världspremiär med Johan Glans.
Yes.
Och vi är tillbaka med avsnitt nummer 2.
Svaj?
Jaha. Av 500 miljarder.
Ja. Alltså vi bestämde oss ju för att ta upp det fantastiska ämnet feminism. För det är väl någonting som genomsyrar hela vårt liv fram och tillbaka. Och frågor och undran och folk man har runt omkring sig.
Det är så aktuellt. Det bubblar hela tiden överallt, under ytan och på ytan. Och är jag feminist? Jag är feminist. Men vad innebär det? Men herregud, jag diskar ju hemma. Och jag har inget körkort och jag födde ju fram barn, så uppenbarligen är jag kvinna.
Mm. Ja, det är du ju uppenbarligen. Och jag också.
Och du också. Men vad betyder det? Kan jag raka benen? Ska jag raka benen?
Ja, är det, får jag njuta av och sminka mig?
Kommer min son att bli liksom en person som behandlar kvinnor dåligt om jag har smink på mig? För att ibland så hör man sånt. Och vi vill liksom bara bena ut, okej, vad är feminism? Var kommer det ifrån?
Vad betyder det? Hur ska vi hantera det?
Kan vi någonstans efter att ni alla lyssnar på det här enas kring att det kan ske något som inte behöver vara så himla farligt?
Som kanske är positivt.
Som kanske är positivt. Och kan vi så här vara trevliga i den feministiska kampen? Här.
Och vi måste ha hjälp i dagens samtal.
Vi måste ha hjälp, och våran hjälp idag är eminenta Hanna Lager.
Välkommen Hanna.
Tack så mycket.
Yay. Tack. Hur är läget med dig?
Det där var tomma applåder.
Jo, det var bra.
Ska vi inte ta det en gång?
Jude,
vi tar
Oscar.
En gång till.
Yay! Hur är läget med Hanna?
Det är bara bra.
Kan du berätta lite för oss vem du är? Varför, vadå feminism? Vad sysslar du med?
Ja, jag heter då Hanna Lager som sagt, och jag har en blogg som heter Feministbiblioteket, som finns på feministbiblioteket.se, och där recenserar jag feministiska böcker och kvinnohistoriska böcker och böcker om kvinnor från hela världen. Och mitt syfte är att sprida dels den feministiska kunskapen och, men även att försöka få folk att få upp ögonen för litteratur från hela världen, och att kvinnor som kanske bor i afrikanska diktaturer både är väldigt olika oss men också är väldigt lika oss.
Vad var kvinnans roll i samhället före feminismens genomslag?
Ja, alltså man kan ju säga så här att feminismen är en ständig kamp. Den har ju liksom inte börjat och slutat. Vi lever ju inte i någon slags feministisk utopi, tyvärr. Men man säger, tidigare så var det ju så att könsroller var ju självklara. Kvinnor hade inte rätt att rösta därför att de inte var lika smarta som män. De var liksom lägre stående varelser om man går riktigt långt tillbaka i tiden. Det fanns en feminist som brukar kallas för världens första feminist, som heter Christine de Pizan, som levde i Frankrike på 1400-talet. Hon var samtida med Jeanne d'Arc, som hon har skrivit om. Men de levde samtidigt, men de är inte
Jeanne
d'Arc, lika gamla.
Visst var det den här tjejen som var typ 17 som
led
hela liksom den här franska armén.
Precis.
Så jävla hardcore. Och sen så blev hon typ mördad av,
för hon var häxa.
Såklart. Vi snackade om det här förra veckan med Johan.
Johan Glans, ja.
Ja.
Om att kvinnor som hade kunskap och stod långt fram blev stämplade som häxor och brändes på.
Ja, skulle man rensa bort. Ja, hon var en sån också.
Precis. Ja. Men Christine de Pizan, hon var mycket för att kvinnor skulle kunna arbeta och också vara förnuftiga människor. Sen så kan man ju inte dra några slutsatser om att hon tänker precis som vi idag. Det var ju inte direkt så att hon var fördelad föräldraledighet direkt. Men om man läser Wikipedia-artikeln om henne nu, så står det att hon är inte en feminist som vi var idag. Men man bara säger, nej, det är klart.
Nej, det är klart. Var. Det har väl så utvecklats och dragit.
Nu har vi rösträtt, så jag tror att det är
en liten bit på väg.
Det är inte så progressivt att sätta sig utanför riksdagen men bara, jag vill kunna rösta i valet.
Nej.
Så går statsministern förbi och bara, what the fuck.
Men det var ju det som kom sen, den stora grejen, slutet på 1700-talet, Mary Wollstonecraft, som började prata om kvinnors rätt till utbildning och även arbete och så. Och sen så kom ju det här med rösträtt och så under 1800-talet, som sen ledde fram till rösträttskampen på 1900-talet. Så det är väl liksom där, och det beror på lite grann var i världen man bor, hur snabbt det gick liksom. Sverige var ju absolut inte först med att införa rösträtt för kvinnor. Mm. Det finns ju väldigt många olika typer av feminism, ska ju sägas. Mm. Men det som de allra flesta ställer upp på gemensamt, det är att kvinnor som grupp är underordnade män som grupp. Mm. Och det betyder ju inte att den enskilda Kalle är överlägsen alla kvinnor. För nej, naturligtvis har typ Anna Kinberg Batra eller Magdalena Andersson mer att säga till om än vad han har. Mm. Så att det ska absolut, det kan absolut inte appliceras på individnivå, utan nej, det måste ses som grupp liksom.
Mm.
Och då kan man ju se till historien att kvinnor gick från att vara lägre stående varelser till att okej, ni får rösta, och till att liksom, men ni ska helst vara hemma och jobba i hemmet, till liksom, ja okej då, präster, men och sen så vidare och så vidare, och tills vi där vi är idag.
Mm.
Och fortfarande så tar män inte ut halva föräldraledigheten.
Nej.
Det är absolut inte självklart.
Jag har läst någon sån här skrämmande siffra om att det liksom bara 25%, nej om det var 17 eller 25% av männen som tar ut halva sin föräldraledighet.
Mm. Det där är ju en väldigt aktuell fråga som cirkulerar varje dag runt mellan kvinnor och män, och speciellt hos oss kvinnor, tror jag. Min syster sitter i en situation nu med en liten bebis, han är 6 månader, och hon vill att det ska vara jämställt. Hon ser sig själv och hennes man också som feminister. Men så kommer man då till de här lägena då man känner att jag vill amma mitt barn, jag vill läka. Man kanske har problem både med amning och komplikationer i sitt kön efter förlossningar. Och så ska man då vara en trasig kvinna, och sen så pang så ska man bara klippa alla band med sitt barn och kastas in i arbetslivet för att mannen ska ta över. Jag har också slitits mellan de här känslorna. Man måste ju förstå, ja, ska det vara helt jämställt så måste man ju offra vissa saker. Och om man då känslomässigt och rent, jag vill amma mitt barn, jag kan det, det känns naturligt, jag står för att jag tycker att det är det bästa rent hälsosamt för mitt barn. Är min syster då är hon en dålig feminist?
Men det, återigen så måste man ju säga att det handlar ju om en strukturell nivå, en individuell nivå liksom. Mm. Självklart så för att när man pratar just om föräldraledighet, så pratar man mycket om det här med kvotering och att man ska ha vissa dagar som inte är överlåtelsebara och så vidare. Då måste man ju komma ihåg att man dels pratar om vad staten ska erbjuda liksom, för det är ju ändå en försäkring som man får för att man får barn, inte en självklar rättighet.
Mm.
För det är det ju inte. Och så får man ju liksom se vad man tycker att man har råd att göra själv. Mm. Liksom.
Och där tycker jag att det är så intressant det du säger, Hanna, att det finns liksom en strukturell nivå och en individnivå. Och på den strukturella... Du klipper det där. På den strukturella nivån så kan jag liksom se ett problem i att män inte är hemma halva tiden med sina barn. Men liksom på individnivån, om jag ser till mig själv och min situation, och att jag som kvinna avskydde, alltså verkligen hatade varenda sekund som jag försökte amma, och varenda vakna natt, så blir det så jobbigt för mig att jag ska behöva ta liksom min beskärda del av det ansvaret, då det för mig på en individnivå vore så himla mycket skönare om min man kunde bara ta allt, vilket han väldigt gärna också vill. Men jag får ju så mycket hat av det varje gång jag liksom...
Där är det ju en krock då, min systers situation versus din situation.
Ja.
Där du då gärna kanske hade blivit avlastad när det gäller amning.
Ja.
Och folk som BVC och andra kvinnor. Jag tror att vi kvinnor är lite bra på att döma varandra när det gäller det där. Och att det faktiskt ligger mycket runt oss där. Mm. Att jaha, ska du inte amma? Ha, har
nej,
du
men jag blev en så himla dålig mamma. Och jag kommer ihåg att jag gick till BVC och jag grät. Och jag bara, Jesus, jag vill inte göra... Eller MVC, vad heter det? Ja, där man går med sina kids och möter BVC. Och väger. Ja, BVC. Jag bara, jag mår så dåligt, jag hatar det här att amma. Jag vill ge ersättning. Och den här kvinnan säger, nej, det är inte bra för ditt barn. Du vill väl det bästa till ditt barn. Och jag gick ju under och grät och hatade den här lilla människan liksom in i en förlossningsdepression. Och min snubbe bara satt där och ville göra mer. Och jag kände att jag var dålig. Tills det att jag bara, nu skiter jag i det här. Nu köper vi ersättningen. Och mitt liv bara förändrades. Och vi blev jättebra föräldrar.
Och det där handlar om rådet från en person. För alla är ju olika individer på ett BVC också. Jag har hört andra som har gett andra mammor helt andra råd.
Ja,
vi måste ha en stabil mamma.
Ja, och sen liksom andra hållet sitter din syster och vill jättegärna amma. Ja. Men och så kommer hon kanske förmodligen eventuellt att få skit av någon för att hon inte ger sin man lika mycket rätt att vara med sitt barn och så vidare och så vidare och så vidare.
Ja, men det finns ju tendenser runt omkring, och så i hennes eget huvud där hon dividerar fram och tillbaka. Vad är det som är rätt? Vad kan jag liksom, det blir ju så tvetydigt att vända kappan efter vinden och
ja. Ja, alltså jag måste ju säga så här, jag är ju inte helt fri från liksom så där tankar och döma andra och så där heller, såklart, för det gör man ju oftast, man. Hoppas man att man inte säger det högt när man tycker många kanske dumma saker.
Nej, men det
saker.
Gör väl alla, ja, men kan ju vara medveten om det kanske.
Ja, men precis. Men när det gäller liksom det här med att dela föräldraledigheten och så kan jag ju lite grann tycka att visst, det finns en individnivå och det finns en strukturell nivå, men och vi har inte en lagstiftning som säger att det är 50-50. Mm. Så man har ju lite grann ansvar att själv dela på det om man vill att det ska vara liksom, framförallt handlar det ju om att få in papperna mer i, i liksom. Sen om man gör det efter 6 månader, efter 7 månader, efter hur lång tid det är, det spelar ju kanske inte så stor roll.
Att jag, de överhuvudtaget finns där, menar du?
Ja, och att jag tror att det är väldigt viktigt, så här, jag kan naturligtvis inte bestämma om alla enskilda familjer, men jag tror att det är väldigt viktigt att män har det fulla ansvaret under en längre tid.
Ja.
Så att det inte liksom, för att det märkte jag i vårt förhållande lite grann. Vi delade efter 6 månader. Sen så blev det inte helt jämställt eftersom han var ledig på sommaren.
Det var det jag tänkte komma till.
Ja, men det var typ,
han bara glassade runt en liksom.
Men statistiken,
men han var ledig från mars
ju.
till september. Ja. Och då blev det ju att jag hade semester under sommartiden. Det var ju inte, nu är vår son född i september, ska jag säga. Så det var inte så att han hade sparat sig till sommaren.
Nej, det blev, liksom. Det föll sig så. Men fortfarande så är det ju så att Manuela har sin, ni har eran situation, jag och min man med alla våra 4 barn, det har varit lite olika fram och tillbaka, men med de senaste 2 barnen så har min man skrivit över dagarna på mig, för vi har haft våran situation. Min man gick emot allt han tror på rent politiskt när det gäller det här och feministiskt tänkande i hans kropp och själ, för att vi hade vår situation. Och jag menar, det är ju ändå så, min syster, mina vänner som tycker att det är, vi har vår situation och vi måste få sköta det själva. Vi bidrar ju ändå till rent statistiskt att kvinnan har hand om barnen och mannen jobbar.
Ja, gud ja. Hade vi levt i ett mer jämställt samhälle så hade det kanske inte blivit automatiskt så att det är kvinnan som stannar hemma av ekonomiska skäl, för så är det ju oftast. Exempelvis jag och Daniel. Daniel tjänar typ 3 gånger mer än mig. Han tog halva föräldraledigheten ändå, för honom var det inte en diskussion. Vi hade det skittufft ekonomiskt. Som bara, hur i helvete ska vi betala allt det här? Och så tänker jag, men gud, hade vi haft ett jämställt samhälle där jag hade fått lika lön för lika jävla arbete, så kanske det inte ens hade varit liksom jobbigt ekonomiskt heller. Men nu liksom är det som så att kvinnor ofta är utanför arbetsmarknaden. De är hemma med flera barn, de är ute från liksom arbeten. När de kommer tillbaka kan de bli gravida igen. Så de prioriteras bort systematiskt av arbetsgivare.
För en grej som jag tycker är väldigt intressant, man pratar om såna här individuella perspektiv liksom, och via vår situation och via vår situation. Alltså ofta som man drar ut det här på det stora hela, så innebär alltid den individuella situationen att det är sämre att mannen är hemma. Alltså det är aldrig så, eller aldrig, men om man slår ut det på alla så är det oftast inte så att det är kvinnan som vill gå tillbaka tidigt till arbete. Det finns sådana exempel liksom, där till exempel Birgitta Olsson som blev minister när hon födde barn och så. Men oftast så handlar det om att min man kan inte vara hemma därför att, och min man kan inte vara hemma därför att. Min man är egenföretagare, så att han tillhör den här gruppen som inte kunde vara hemma för att han är egenföretagare, men han valde det i alla fall. Och det är väl liksom, i vår individuella situation så bestämde vi oss innan vi fick barn. Här ska delas rakt av, oavsett vad som händer. Och sen så, jag satt där också med min 6 månaders, men jag kan inte lämna honom. Det går inte.
Och sen, det var modersinstinkt.
Ja, ja, visst. Liksom, och, så, det var moders, och då tänkte jag så här, ja, men jag ska lämna honom till pappa. Och det gick utmärkt liksom, att lämna över. Det vet man ju inte hur.
Men
det, liksom,
finns det en riktig, på riktigt, modersinstinkt? För där finns det väl 2 läger när det gäller vetenskap och sådär. Vadå modersinstinkt?
Jag vet inte om det var modersinstinkt eller om det bara var så att jag hade varit med honom så himla länge att det kändes bara jobbigt. Och det gör det ju, det är jättejobbigt att skiljas från ett barn man har varit med dygnet runt liksom, de senaste månaderna. Men det är ju också jag kände det, vilket underlättade lite grann, att det var väldigt jobbigt att inte jobba. Mm.
Alltså, kände du att du fick bli mer din egen person när du fick komma tillbaka, ja, till arbetslivet?
Ja, och bara liksom så här, ursäkta om jag är frispråkig, men liksom bara få bajsa i fred på toaletten. Ah. Liksom.
Att få duscha.
Alltså, jag måste bara flika in det här sköna, avslappnade, förståndiga sucket när någon nämnde att man ville bajsa i fred. Mm. Det var väldigt
poetiskt. Nej, men det kan faktiskt...
Det kan inte Oscar relatera till.
Nej. Jag kan bara relatera som barn till en ensamstående mamma. Ja. Som bara, mamma, vart är du nu? Vart är du nu, mamma?
Precis. Och mamma vill skita! Vincent har långa lockar. Han är 2 år. Och när Vincent ibland... Jag målar ju alltid mina naglar. Och när jag gör det så får han också testa göra det. För att jag vill att han ska lära sig att det är okej. Okay. Mm. Du får göra vad du vill. Mm. Och har han målade naglar... Och liksom en rosa napp. Mm. Och så har han en liten tofs för luggen. Så tycker ju folk att du är ju så gullig. Nej, men...
Ja, men det var ju någon som hade sett på din son också idag på Ikea. Det var idag.
Ja, precis. På Ikea idag så hade det försvunnit en liten flicka med långt lockigt hår, en lila jacka och ett par rosa byxor. Visserligen blå skor. Men den lilla flickan var ju min son.
Ropar de ut? Så,
ja, de, eller det här var på Ikea. Det var faktiskt otroligt professionellt. Mm. Det samlades en mängd gula tröjade personal. och var ute. Och, nej, problemet var ju att han hade sprungit åt fel håll. Vi trodde ju att han hade gått framåt. Han hade gått tillbaka. Mm. Väldigt långt hade han kommit.
Men det var alltså lilla flickan som hade gått lös.
Ja, det var många som sa det. Alltså, jag sa ju till personalen att det var min son. Och så kom jag på det sen att jag kanske måste liksom påpeka att för en del kanske det ser ut som en flicka. Mm. Men jag tror att de hade nog koll, för de bara, ja, det är ju inte så att det är 15 3,5-åringar som springer omkring och är lost från sina föräldrar. Nej. Utan det är ju förmodligen bara en. Liksom. Och då förstod de ju att den lilla flickan var min son.
Men varför är det så? För jag dömer ju så direkt i skallen. Och vad heter hon? Jag skulle ju fråga direkt utan att tänka.
Precis, det är därför som ordet henne är väldigt bra. Men jag tror också så här att det finns ju liksom alltid en extrem del av allting liksom. Och det som har kommit underifrån är väl att man inte ska benämna människor med kön, utan man ska säga hen till alla. Och det kan jag förstå att människor tycker är väldigt obekvämt. Mm. Alltså till exempel om jag berättar för er att jag har varit hos tandläkaren och sagt att hen gjorde det och det, för att jag inte vill att ni ska veta vilket kön det är på den. Det verkar ju nästan lite fånigt. Mm. Men däremot så är det ju väldigt praktiskt om jag ska berätta en hemlighet som en person har sagt. Mm. Som precis. Ni inte så. Och då kan jag ju säga att hen sa bla bla bla, så blir det ju fler personer. Precis. Som det liksom skulle kunna vara.
Hemma hos oss till exempel så är att alla gosedjur har ju alla möjliga namn beroende på vad Vincent är på för humör. Men alla liksom är, de är inte pojkar och flickor.
Nej.
Vad heter han? Dada.
Dada? Dido.
Dido. Och vi har liksom rosa noshörningar som heter Åke Sven, och vi har en liten docka som heter... Gud, de har så fulla namn. Bengt Feng. Och så...
Bengt Feng?
Bengt Feng. Och så har vi en apan som heter Transis. Och det här, jag vet inte vart jag var på väg med det här.
Nej, men du riktigt. Var nog lite fri i tanken bara.
Jag till exempel kan ju göra saker mycket krångligare än vad det behöver vara. För jag liksom kommer från en extremt patriarkal kultur. Jag är uppväxt i Colombia liksom. Där män är män och den jobbar, kvinnor är kvinnor. Kvinnan gifter sig med en man, kvinnan är hemma. Hon föder barn.
Och laga mat.
Och laga mat, och männen är ute och jobbar, de har älskarinnor, kvinnan är bara hemma, hon har inte rätt till ett socialt liv för henne. Alltså så har jag växt upp. Och därför är det så himla svårt för mig, för det känns som att i hela den här att få mitt barn att växa upp som en självsäker individ som inte är mer än bara Vincent, utan att behöva liksom lägga ett värde i vad han har och inte har och ser ut och inte ser ut. Så känns det som att jag liksom virar in mig själv. Och du förklarar det här så himla enkelt, Anna, som att bara, men alla kan ha det här och alla kan ha tofs och alla kan ha en klänning och alla kan ha liksom piratsvärd och alla kan vara superhjältar.
Jag tror att du är otroligt enkel och rak i dina svar och ditt sätt att förklara saker och ting för Vincent. Jag tror att det du känner, det är din egen process i ditt eget huvud.
Jag tror det, för mig är det fortfarande jobbigt, för att jag har ju liksom kontakt med hela min väldigt patriarkala familj, och sen så lever jag själv i ett väldigt liksom medvetet samhälle, och mina vänner är också väldigt medvetna, och min man och jag är väldigt liksom, vi är väldigt noggranna med att han ska få växa upp och se att vi gör allt. Och där får jag också utmana mig själv. Och det kan ju liksom vara
att
ett
bra båda tips. Två gör lite av allt hela
att,
tiden.
Precis, det finns att ingen, båda två gör lite av
inget uppdelat.
Nej, och där får vi liksom utmana oss själva. För jag har ju växt upp i att vara bekväm i ett kök, i ett hem, som någons kvinna, som någons flickvän, som någons liksom syster. För jag har liksom aldrig lärt mig att vara Manuela. Jag har liksom aldrig lärt mig att vara jag själv. Och det är ju lite grann det här som jag vill liksom kunna ge mitt barn. Och det där är ju också en utmaning för många föräldrar, att liksom själva ta sig loss ur sina invanda mönster. Och bli medvetna om att liksom, Jesus, det är ju bara jag som badar bebisen. Och jag är kvinna. Kan det här vara kopplat till att jag...
Det är bara jag som tvättar.
Precis.
Alla har vi någonting.
Alla har vi någonting.
Alla har vi någonting, ja.
Kan det här ha att göra med att jag har växt upp och lärt mig att jag ska vara omhändertagande? Jag ska ta hand om mitt hem. Jag ska projektleda liksom våra familjeprylar mellan mannen, typ hemma hos oss är det Daniel som har byggt möblerna, för att han har lärt sig, och han har sett sin pappa vara den som bygger, och han har sett sin mamma vara den som tar hand om. Och då får jag liksom lära mig att titta i den här liksom IKEA-foldern och bygga den där jävla
Billy-bokhyllan
och Malmö-lådan.
Så får han bada bebisen.
Och så får han bada bebisen. Och Daniel får liksom måla naglarna nästa gång med Vincent. Och jag får vara den som skruvar i den där jävla glödlampan.
Men en intressant sak som jag har iakttagit också där, det kan ju vara, en del män är ju faktiskt mycket starkare rent fysiskt.
Rent fysiskt, ja. Lukas har somnat, han väger 72 kilo i 7 år. Nej, inte riktigt, men han är en bastant liten kille. Jag kan inte lyfta honom från vår säng in i hans säng, till exempel.
Ni väger typ lika mycket, du och din son.
Vad sa du?
Du och din son väger typ
lika mycket. Nej, det här får vi klippa bort.
Det är också, det, men jag tänkte säga det, att en del män kan ju då göra mycket roligare saker.
Lyfta, kasta, svinga.
Ja, precis. Ja, sådana där grejer, för att det är ju väldigt viktigt för de här små späda kvinnorna i förskolan att de inte lyfter, att de inte, för de kan inte, för då bryter de ju ryggen.
Sliter liksom. De sönder sig.
Ja. Så det är ju, och det är klart att är man då 2 meter lång och ganska kraftigt byggd så är det lätt att slänga upp en 15 kilos i luften. Liksom. Så det, och det är klart att det blir mycket roligare på så sätt. Liksom. Så det blir ju en biologisk orättvisa. Livet är inte rättvist.
Nej.
Alltså, men det är ju klart att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor, men jag tycker inte att det är okej att människor ska använda det här som någon typ av antifeministisk och antigenuspropaganda. För jag är helt med det, liksom, rent kroppsmässigt så är vi olika. Kvinnor är i snitt mindre än män. Män är i snitt starkare än kvinnor, och det här har varit så väldigt länge.
Men det behöver ju absolut inte betyda, alltså jag minns någon gång när min son hade somnat på förskolan, så berättade de för oss, för de hade somnat på ett museum, bara, ja, men här har vi en praktikant, det var en tjej, hon tränade väldigt mycket, så hon bar honom hela vägen hem. För att hon tyckte, men liksom, här, hon orkade det liksom.
Nej, men
det,
precis, så det... och det är så här, även om snubbar är starkare, liksom att du har 5 ton mer muskler än mig betyder inte att du är dålig i köket.
Nej.
Med diskmedel.
Nej.
Det hela är ju en väldigt konservativ syn på mänskligheten. Jag tänker typ, så har det alltid varit, det är så vi är födda som djur. Men vi har ju fått ett intellekt, vi har möjlighet att förändra på saker. Det är ungefär som att säga, är den här lägenheten såg ut sen när vi fick den, så vi kan inte möblera, för så är det inte.
Nej. Så här har det alltid varit.
Vi får sova på gång.
Visst.
Och där, kom alltså, inte nu, in och släpa in något nytt här.
Nu kommer jag bli en sån här människa som upprörde väldigt, väldigt, väldigt många. Jag talar ju såklart nu bara i väldigt generella termer. Jag kommer från Colombia, ett land, gud, jag tror att jag har sagt den meningen 500 gånger.
Så för er som har missat var Manuela kommer ifrån, ja, kör, shoot.
Jag kommer ju från Colombia, och där har jag märkt, eller så här, det här är så dåligt, det här är så himla typ rasistiskt att säga, men min alldeles personliga upplevelse är att snubbar i allmänhet, typ i Sverige, alltså Daniel, han bodde ju själv i 10 år innan vi träffades, så han har ju fått diska, tvätta, städa, lämna, hämta, skaffa körkort, se till att få ihop liksom sin dag, laga maten, matlådor, packa, bla 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 bla. I mitt hemland så är det extremt ovanligt att barn flyttar hemifrån innan det är att de är gifta. Och mitt närmaste exempel är min mormor, vars son på 38 år inte är gift. Han har barn men han är separerad. Men bor hemma hos mormor.
Och blir servad av henne.
Ompysslad. Hon är liksom 80 år men hon tvättar, hon lagar maten, hon diskar. Hon ger honom fickpengar för han jobbar inte. Hon försörjer hans barn. Och liksom alla försvarar detta med att han är man och hon är kvinna. Hon kan laga mat, det kan inte han. Hon kan tvätta, det kan inte han.
Men varför gör man så? Det är ju förlöjligt.
Det är idiotiskt. Men det är så här, men vilka är som upprätthåller patriarkatet? Det är ju kvinnorna. Och det här har jag sett i min familj. Min mamma till exempel, utbildad, hon är ingenjör, hon har pluggat, hon har jobbat på liksom internationella bolag. Dagen hon gifte sig slutade hon arbeta för att det skulle se så dåligt ut i liksom samhällets ögon om inte hennes man kunde försörja henne. Och då fick hon bli liksom kvinnan som blev ett objekt. Liksom. Hon skulle vara vacker. För det första hon säger till dig, liksom, om du kommer till min familj, vad smal du är. Vad vacker du är. Nej men oj, du borde göra det här. Och dina bröst har börjat hänga. Nej men herregud, alltså, det är så väldigt fysiskt. Man är ett objekt. Och när jag kom till detta land, Sverige, och liksom... Ja, nej, att jag... Ja, jag blev, det är en chock. Det är en sån otrolig chock. Jag kan inte säga, jag har inte så mycket att bidra med här, mer än att det är en chock. Och att jag tror att det där är delvis liksom kulturellt också. Att jag har märkt att jag lever ett mycket friare liv än andra kvinnor från min familj. För att jag liksom har sett en annan sida, ett annat sätt att leva på. Och jag kan säga ifrån. Jag kan säga nej, jag tänker jobba. Och jag låter inte någon kalla mig för hora för att jag har barn utom äktenskapet. Och jag tillåter att mitt barn liksom hjälper till i köket. Jag tillåter att han städar. Han får plocka upp efter sig, han får städa sitt eget rum.
Han får måla naglarna tillsammans.
Och han får måla naglarna tillsammans med sin pappa. Utan att någon värderar det. Och hans far byter blöjor. Och jag kommer ihåg när jag var hemma och hälsade på, så blev liksom min familj så himla så här upprörda över att min snubbe bytte blöjor på sin son. Och tyckte liksom att han kommer lämna dig om du behandlar honom på det sättet. Han kommer inte vilja ha dig. Och titta på dig som du ser ut. Jag har ju gått upp så 38 kilo när jag blev gravid. Och det var ju också så här en chock för hela min familj att komma och se mig och bara, herregud, hur lyckas han står ut med dig.
Var du inget fint smycke vid hans sida länge då?
Nej, det var jag inte. Jag var inte ett fint smycke överhuvudtaget. Och jag måste säga att det finns ingenting i min feministiska kamp som har varit så bra för mig och min medvetenhet som något så ytligt som att gå upp i vikt. Faktiskt. Och det här snackade vi om häromdagen. Att under min ungdom, när jag liksom var 18-19, väldigt snygg, väldigt vacker liksom, med rätt proportioner, så var jag så otroligt objektifierad av mig själv att jag enbart såg mitt värde om någon älskade mig eller låg med mig.
Eller alltså älskade dig utifrån ditt utseende.
Utifrån
då?
Mitt utseende, precis. För jag har liksom så varit så himla inställsam alltid, och jag har alltid liksom velat ställa mig in liksom i ett litet hörn, och jag har liksom nickat lite grann och gjort som liksom alla andra för att jag vill hela tiden passa in.
Och fått mycket uppmärksamhet för det då, när du har lyckats med vackert hår och vackert smink och smal
och stora bröst och liksom fina höfter och snubbar som, mycket äldre män som har gett mig uppmärksamhet och presenter och gåvor och samtal, och du har varit så vacker. Och sen så flyttade jag hit till Stockholm och fortsatte vara så vacker och träffade den här snubben och var så vacker. Och jag trodde ju in i det sista att Daniel enbart ville vara tillsammans med mig för att jag var så jävla snygg. Och sen så...
Och så hade ni en resa.
Och så, och så gick jag upp 30 kilo och kände mig så jävla ovärdig som människa och så ovärdig som kvinna. För att jag inte längre... Ingen såg mig. Jag var liksom helt osynlig i, liksom, i den manliga blicken.
Men och där då, föddes ju någonting annat i din skalle.
Ja, och då blev jag arg. Och jag måste säga i efterhand, och alla som läser mina Facebook-uppdateringar, ni vet att jag är väldigt arg. Och det är den här ilskan.
Caps lock. Stora bokstäver.
Som har gjort att jag liksom har tagit mig ur från det här hörnet jag trängdes in i av den patriarkala liksom strukturen. Och människor kan ju gå runt och säga att det här är påhittat och att nej, men kvinnor liksom, vi, de behandlas ju lika och kvinnor måste ta plats och så mycket ligger liksom på kvinnans ansvar. Att man inte ser sin egen roll i det strukturella förtrycket. Och att jag alltid har sett mig själv som väldigt liksom självständig fram tills det att ingen riktigt ville se mig för ett utseende, utan jag blev tvungen liksom att prestera med min hjärna
helt bara plötsligt bli en person.
Från ingenstans och bli en person. Och sen inse, för att jag har haft jättemycket problem, jag har känt mig så oälskad under mina år med Daniel. För att jag inte har varit liksom knullbar.
För att ingen ville ligga med
för dig. Att ingen annan än min man ville ligga med mig.
Ja, men jag
och att lära det här är mig ju... att jag är så jävla värdefull bara som människa. Det är så jävla stort. Men fortfarande kan jag ha ångest för det där med utseende.
Kan man vara intresserad av smink och styling och ändå vara feminist?
Självklart. Jag tycker att smink är inte feministiskt. Smink är inte ofeministiskt. Smink är. Men man måste ju ha... Vi måste ju kunna särskilja på att vara... känna sig tvingad att sminka sig och att sminka sig. Det är inte samma sak.
För att man vill det.
Precis, för att man vill det. Och där har jag ju, precis som du gjort, en resa. Absolut inte lika omvälvande kanske. Men jag har liksom haft så här fixa idéer att jag inte kan visa mig utan smink. För jag är så himla ful och så vidare. Liksom. Jag går inte till jobbet utan smink. Oftast, eller aldrig, det har inte hänt. Jag går inte heller till jobbet utan att borsta tänderna. Eller ta på mig snygga kläder. Liksom. Mm. Jag går inte i vad som helst till jobbet. Jag går inte i mysbrallor liksom, till jobbet. Och det är liksom en del av min dagliga outfit. Liksom. Skulle jag få ögoninflammation skulle jag naturligtvis inte sminka mig om jag gick.
Nej.
Liksom så.
Nej.
Men nu så när jag inte jobbar så sminkar jag mig inte varje dag. Jag kan åka in till stan och jag har till och med liksom på sommaren så brukar det gå ganska många dagar utan att sminka sig. Och då kan jag liksom gå ner och ta en öl på puben utan att sminka mig. Alltså det är inte så att jag måste.
Nej. Det är så. Det där måstet för att andra kanske ser på en. Jag har också haft en sån resa, både när det gäller jag har en liten byst, det har jag liksom jobbat med. Jag har liksom i min tonår och liksom upp till liksom, ja men, när jag blev gravid, när jag var 27. Så det där med smink och liten byst, osminkad liten byst eller sminkad, och så ha fantastisk push-up hela tiden. Det där satt ihop på något vis, att tänk om någon någonsin ser mig utan BH och osminkad. Då kommer de inte vilja umgås med mig mer.
Men det kan också vara en förväntning man har på sig själv. För att liksom varenda gång jag ser en kvinna någonstans så ser inte jag mig själv. Jag ser någon som är väldigt retuscherad, jag ser någon som är väldigt liten, jag ser någon som är väldigt perfekt, jag ser någon som är väldigt fri från celluliter och bristningar och hängiga pattar. Och jag ser någon som är fantastisk och väldigt datagjord. Så när jag liksom ser mig själv i den här spegeln utan sminket, så ser inte jag den här bilden av hur en kvinna bör vara.
Nej,
utan jag ser en bild av hur en kvinna ser ut.
Ja.
Och jag gillar inte det. För det är inte vad jag har lärt mig att tycka om. Jag har inte lärt mig att jag är...
Ja, men det där är väldigt universellt. Jag känner exakt samma sak när jag ser mig själv.
Skillnaden är, nu kommer jag att vara taskig mot dig, Oskar. Skillnaden
det
är...
Det finns en skillnad, ja, precis.
Att män... fortfarande har ett övertag när det kommer
exakt
till
allt
annat.
Ja.
Visst kan du känna dig lite.
Det är det här, nu ska jag bara säga att det är det här som är feminism. För att, och du sa du, nu ska jag vara taskig mot dig. Men det var du inte, för han tänker likadant. Ja. Det här är jämställdhetstänkande mellan Oskar och Manuela. Är det inte det som är feminism? Att man har ett jämställt tänkande?
Ja, men absolut. Och jag menar, och jag tillhör ju inte den här manshatarkategorin inom feminismen, vilket kanske man helst inte ska prata om i sådana sammanhang, för jag tycker det är så tråkigt att det tydligen nu finns kvinnor som tycker att det är acceptabelt att kalla sig för manshatare, vilket är väldigt, väldigt konstigt, för att jag tillhör absolut den kategorin feminister som tycker att män, som tror att män också tjänar på feminismen.
Mm.
Alltså inte så att... För att jag ser inte riktigt värden i att en man får avträda en styrelseplats till en kvinna. Utan det kanske blir så i vissa enskilda fall. Men liksom, jag tror mer att män tjänar på att få vara med sina barn. Få sminka sig om de vill. Få vara lite med sig själva.
Hemma hos oss när jag växte upp, då var det, mamma har jobbat också, men generellt, vi har aldrig gått på dagis, jag och min lilla syster, utan mamma har varit hemma och det är pappa som har jobbat. Det är den generella sanna bilden liksom. Och så var det i hela min släkt, att det var papporna som jobbade och mammorna som var hemma. Mamma har alltid tyckt att det varit fantastiskt roligt att pyssla i hemmet, att jag är uppvuxen i ett visnings hem liksom. Det var fantastiskt fint hela tiden. Hon har städat, hon har lagat mat. Pappa har också funnits där. Jag har sett honom många gånger i köket, men det var ändå han som hade kostym och gick till jobbet. Och så har vi pratat då om vad min mamma kanske har missat i sin ungdom, och, eller ja, hon träffade pappa när hon var runt 18 kanske. Det här med att vara sin egen, att ha sina bästa vänner, att ha sina intressen som hon har skapat helt utan min pappa, utan vara sin egen. Och det hon då ser är rikt med mitt liv, det jag har skapat själv, som inte har med min man att göra eller med mina barn, där jag är min egen. Och hur hon är glad för min skull att jag har det rika liv. Men hon har aldrig någonsin upplevt så mycket stress runt kvinnor idag versus när jag var liten då. Just för att kvinnorna visste exakt hon visste sin uppgift. Och de vilade i det. Sen kan man ju vara olika, men det har varit väldigt intressant, för jag har varit otroligt stressad med allting som jag har i bakhuvudet. Så här ska ju ett hem vara. Det ska ju vara ett visningshem. Hur ska jag klara av det? Och allting som jag ändå märker att jag har i bakhuvudet, vad samhället förväntas av oss som kvinnor. Så ibland känner jag att jag lever 200% för att jag är kvinna. Förstår du vad jag... Hur ska man få ihop det här? Det ska vara jämställt, vi ska jobba, vi ska föda barn. Jag vill fortfarande ha smink när jag går ut i vissa sammanhang. Och så vidare. Och ibland så känns det då att... Nej, men jag stressar sönder mig. Ibland känner jag, fy fan vad nice det skulle vara att bara ta hand om hemmet och barnen.
Ja, alltså självklart är det ju så att om man verkligen vill det så ska man ju få göra det. Man kan ju inte liksom säga att liksom feminism handlar om att man inte får göra det. Men
då fanns det ingen, jag tror att min mamma och väninnorna och de kvinnorna i min släkt då inte ens visste att möjligheten fanns.
Nej, precis. Jag tänkte nu i ditt fall, om du bara kände att fasen var nice, så är det klart att
bara ur stresssynpunkt, nu klarar jag ju uppenbarligen inte av det, för att jag har inte så stort intresse av att pynta och fixa och grejer hemma.
Men
rent ur stress och press synvinkel. Nej, men jag hatar att laga mat, det vet ni, och jag har en man som har varit gammal kock, så att det ordnar sig ändå liksom.
Ja, nej, men jag känner liksom att jag lever ju i ett förhållande där det är ombytta roller vad gäller liksom hur rent och fint det måste vara. Jag levde väl i princip i en svinstia när jag ledde själv, men det var min egen svinstia, så jag hade inga problem med det. Mina föräldrar brukade bli helt token och kom på besök, och jag blev helt galen om inte de anmälde flera timmar i förväg, så att åtminstone han dammsuga liksom. Och enda gången varför jag hade diskat var för att jag hade något datavirus som gjorde att datorn stängde av sig ibland, och då kunde jag diska medan jag startade om datorn.
Så då, det ena ger det andra.
Ja, men precis,
på den tiden det tog 4 år att starta en dator.
Och sen så tog det mig kanske väldigt lång tid när jag löste det där problemet också. Det bara, okej, nu får jag sluta, så nu kan jag diska lite igen. Men så kan man ju inte leva när man är två. Och nu när man har barn så har vi fått kompromissa, och då är det faktiskt inte jag som kompromissar, utan det är ju han som kompromissar med hur rent och fint det måste vara liksom. Att man kanske inte, man kan inte plocka bort alla leksaker jämt, för även om vår son har ett eget rum så är det ju naturligtvis, så drar han ju fram
rummet är inte ens, alltså det där rummet är ju fan renare än vad resten av huset är med barn.
Ja.
Det sägs att de vill leka där föräldrarna är, så då finns det ett vardagsrum och ett kök där man allt landar liksom. Nu kan jag ju bara gå till mig själv, för om jag, vi gör väldigt mycket 50-50. Min man Micke är strålande på att vi ska, ja, men just det där som du säger, att man måste inte tänka så mycket, utan man måste vila i att båda gör. Men om det är jag som tar ut den där gamla mjölken i kylen, så märker jag att jag har väldigt nära att tänka, det här gör jag för att jag är kvinna.
Jag också.
Hur fucked up är jag då?
Eller så får du säga till din man så här, det är alltid jag som slänger kylskåpet, går du någonsin
fast
igenom?
Han gör ju det.
Ja, men, då,
men det spelar ingen roll. För jag har väldigt, det är alltså falskt det jag tänker. Han kan dammsuga 4 gånger, och sen när jag 50 gången tar dammsugan, så kan jag ändå i min irritation av något annat tänka att jaha, det är jag som dammsuger. För att jag är kvinna.
Med min snippa och dammsuger.
Det är så jävla typiskt. Men varför är det så?
Men vet ni om det är så? Alltså eller så här, vad jag bara är ute efter nu är att ibland kan det ju vara så att man städar, kanske kvinnan kanske städar ganska mycket mer än mannen, men man ändå upplever att det är 50-50.
Det här är jätteintressant. Daniel, nu på kylskåpet kommer vi sätta upp en lapp och vi kommer börja räkna, så får vi se vem som gör mest. För jag tror faktiskt att i min familj så är det han som gör allt. För jag går runt och bara, det är så typiskt att jag som kvinna ska behandla så här. Och han tvättar och han går ut med sopor och han fixar maten och han diskar. Och jag tror att jag är lite svinig åt det andra hållet. Alltså på riktigt. Daniel, älskling, vi sätter upp lappen idag.
Jag tvättar i min...
Men du menar då att liksom... i vissa relationer så kanske det faktiskt är så att så fort mannen gör någonting så får det så mycket uppmärksamhet.
Ja, eller bara det att det här har ju med feminismens kärna att göra lite grann, det här med det här män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. Det har ju också att göra med både förväntningar och också upplevelser.
Mm.
För att oavsett om det kommer till om vilken som är bäst chef, man eller kvinna, till vem som städar mest, vem som pratar mest i klassrummet. Det har man ju, det finns ju undersökningar på det där, att man tror att man behandlar barnen precis lika i skolan, men det gör man inte när man sen ser sig själv på film liksom. Man pratar olika, man gör så att, och det sägs också att tjejer pratar mycket mindre i klassrummet, fast när tjejerna pratar kanske, vad är det, 25%, upplever man att de tar över. Och det är liksom, just den här upplevelsen är ju det som handlar om strukturen. Och det är mycket av det som feminismen faktiskt handlar om.
Tack så himla mycket, Hanna, för att du kom och pratade med oss.
Efternamnet?
Lager.
Hanna Lager.
Och gå nu in och läs feministbiblioteket.se.
Bye!
Ett litet eftermeddelande bara. Om ni vill komma i kontakt med Sandra och Manuela, eller av någon anledning mig, så kan ni då skicka ett mejl till escobarkamenish@gmail.com. Kamenish stavas med C och SCH i slutet. C i början, SCH i slutet. Eller använd hashtaggen escobarkamenish. Och så finns det en Facebook-sida som heter Escobar och Kamenish. Hör och häpna. Ses nästa vecka.
Dada.
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 Dido.